Jag synar er lite först. Jag ska se om ni ser positiva ut. Jag är tacksam att jag får förtroende och stå här. Det är ju ett, tycker jag, betraktar det som ett stort förtroende. Jag vet inte när vi var här, när jag stod här sist, var det i september en gång, tror jag. Det finns tusen sätt att börja en predikan. Det här har ni aldrig varit med om förut. Lyssna nu. Om man står vid Östra skolan i Nyköping och går från Östra skolan neråt Ringvägen. Man kommer en bit ner, så delar sig vägen där. Går Ringvägen, går till höger, Fågelvägen med rakt fram. Och Vintervägen går in till vänster. Då går man en liten bit till. Då kommer man till en gata där man kan svänga höger. Den heter Sommarvägen. Följer man den en liten bit så svänger den och övergår i någonting som heter Tessins väg. Då har man Fågelboskogen på vänster sida. Innan vi kommer fram dit så har vi passerat Fågelbovägen 8, där mina syskon och jag växte upp på 50-talet. Men nu var vi nere vid Tessins väg då. Då har man alltså Fågelboskogen på vänster sida, och sen ligger det en liten klippa på höger sida som vi kallade för Solberget, eller Solis som vi sa, Solberget. Och den sticker upp där ur någonting som förut var åkermark. När vi växte upp så fanns det ju inga hus runt omkring där, utan det var den där klippan som stack upp där. Och innan det var åkermark så var det sjöbotten naturligtvis. Men där ligger en liten klippa som kallas för Solberget. Den kanske heter, jag vet inte. Men vi kallar den för Solberget. Jag återkommer till den. Men ni kan ju tänka på den så länge. Jag ska röra mig lite i mellan både gamla och nya testamentet idag. Jag har haft lite vånda för det här, men jag ska försöka. Jag har anförtrodde mig åt en god vän som är predikant. Han sa det, håll det enkelt, sa han. Försök vara lite enkelt. Det finns i Nya testamentet, så finns det på en del ställen, så finns det utläggningar av gammaltestamentliga texter som är väldigt intressanta. Och jag ska ge mig på ett sånt exempel idag. Det finns ett ställe i Första Korinthierbrevet, i det 10:e kapitlet, som jag vill läsa. Första Korinthierbrevet 10 och från den första versen. Det är alltså Paulus, han har haft en lång utläggning innan här och talat om en del, vad ska vi säga, ordningsfrågor i den kristna församlingen. Och sen kommer han fram till 10:e kapitlet, som i min bibel har en överskrift. Det står varning för avgudadyrkan. Där ska vi läsa några verser. Jag vill att ni ska ha kunskap om detta, bröder. Våra fäder hade alla molnet över sig och alla gick genom havet. Alla blev de döpta i molnet och i havet till gemenskap med Mose. Alla åt de samma andliga mat och alla drack de samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Detta, i de här fyra verserna så finns det, dels så finns det vad ska jag säga, den tillhörigheten till det gamla förbundet med. Han säger, det är ju till till judar han talar här i första hand. Men kanske även andra. Men han talar om att bli döpt till gemenskap med Mose när de gick genom havet och när de hade molnet över sig. Men det fanns också något annat. Då talar han om en andlig mat och han talar om en andlig dryck. Han talar om en klippa som var Kristus. Så här finns alltså det gamla tillhörigheten till det gamla förbundet finns här, men också då som en hemlighet så finns det nya förbundet skymtande här, en klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Det är den versen som jag har gått och stavat på lite, en klippa som på något som på något gåtfullt sätt följde Israels folk genom vandringen från Egypten och till som slutligen kom in i det land som Gud hade lovat dem, så fanns det någonting med och som då gav ifrån sig något livsuppehållande. De drack ur en andlig klippa, en klippa som var Kristus. Den här klippan som Paulus talar om här, det är naturligtvis så att det är säkert många predikanter. Jag betraktar mig inte som predikant egentligen, utan mer som en som får tala ibland. Det är många som har sagt, som har haft den uppe till behandling, tror jag, men det är säkert inget nytt för er. Ni har säkert läst den många gånger. Men det som har fångat mig, det var faktiskt att jag kom att läsa några ord i en saltarsalm. Men det ska jag återkomma till, och det ska jag göra samtidigt som vi återvänder till Solberget vid Tessins väg där. Det ska vi återkomma till. Paulus talar om två nästan likadana händelser under Israels barns vandring genom öknen. Det finns ett ställe i andra Mosebok och ett ställe i fjärde Mosebok som visar, menar jag, på Jesu Kristi närvaro även då i det gamla förbundet. Även under Israels barns vandring. I själva verket så är det ju så att Jesus är ju påtagligt närvarande i hela gamla testamentet. När Jesus visar sig för sina lärjungar efter sin uppståndelse, så säger han, och detta kan vi läsa, det står i Lukas 24 24 och från vers 44. Då säger Jesus till sina lärjungar: detta är vad jag sa till er när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Det här är någonting som jag återkommer ofta till just detta, att gamla testamentets skrifter, som då det är ju historiska böcker, det är poetiska böcker och det är här finns lagen och allting, men detta har gripit mig på något märkligt sätt. Just den här tanken att allt detta handlar egentligen om Jesus. Det kan se ut som om det är andra händelser som det berättas om, men egentligen innerst inne så är detta ord som förbereder och som visar på att Jesus ska komma så småningom. Både i lagen, hos profeterna och i psalmerna. Han säger också, Jesus, det säger han i Johannes evangelium, det säger han till en del judar som var motståndare till honom, så säger han: om ni trodde på Mose, då skulle ni tro på mig, för det var om mig han skrev. Det kanske inte vi tänker på alltid när vi läser i Moseböckerna. Men det är egentligen så att det Mose skriver i grund och botten handlar om Jesus. Det handlar om Jesus. Han säger också, Jesus, i samma kapitel till samma judar, så säger han: ni forskar i skrifterna därför att ni tror att de kan ge er evigt liv. Just dessa, alltså skrifterna, vittnar om mig. Detta är alltså vad Jesus säger. Jesus har oerhörda anspråk, och det ska han ha också, därför att det är så att skrifterna, det gamla testamentet, alla de skrifterna, egentligen så säger de någonting om Jesus. De förbereder, de vittnar om en kommande messias, de vittnar om en lidande messias, de vittnar om en kommande frälsning. Det är detta, och detta ser vi om vi har de glasögonen på oss. Om det kan få vara så som det var för lärjungarna här, att Jesus öppnade deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Detta behöver vi ha. Vi behöver ha det så. Vi behöver få också våra sinnen öppnade så att vi förstår skrifterna på ett djupare sätt. Jag känner det själv, och kanske ni upplever det så också. De här två sammanhangen som Paulus talar om i Korinthierbrevet, det är då två ställen i Moseböckerna. Och jag tror att vi ska göra så, vi ska ta oss tid och läsa dem. Andra Mosebok. Andra Mosebok 17. Från den första versen. Därefter bröt Israels barns hela menighet upp från öknen Sin och tågade från lägerplats till lägerplats efter Herrens befallning. Är det lagom? Hör ni mig bra när jag pratar så här? Och det slog läger i Refidim. Där hade folket inget vatten att dricka. Då började folket tvista med Mose och sa: ge oss vatten att dricka. Mose svarade dem: varför tvistar ni med mig? Varför frestar ni Herren? Men eftersom folket där törstade efter vatten, knotade det ytterligare mot Mose och sa: varför har du fört oss upp ur Egypten så att vi, våra barn och vår boskap nu måste dö av törst? Då ropade Mose till Herren och sa: vad ska jag göra med detta folk? Det fattas inte mycket i att de stenar mig. Herren svarade Mose: gå framför folket och ta med dig några av de äldste i Israel och ta i din hand staven med vilken du slog Nilfloden och bege dig iväg. Se, jag vill stå där framför dig på Horebs klippa, och du ska slå på klippan, och vatten ska då komma ut ur den så att folket får dricka. Och Mose gjorde så inför de äldste i Israel. Och han gav stället namnet Massa och Meriba, därför att Israels barn hade tvistat och frestat Herren och sagt: är Herren ibland oss eller inte? Och så ska vi ska gå också till det andra stället som Paulus syftar på i Korinthierbrevet där. Och det är fjärde Mosebok, det 20:e kapitlet. Och Israels barn, hela menigheten, kom in i öknen Sin i den första månaden, och folket stannade i Kades. Där dog Miriam och blev också begravd. Ja, detta var väl Moses fru, va? Stämmer det? Jag tror det. Va? Var det syster? Ja, vi återkommer det. Jag litar på det. Och menigheten hade inget vatten. Då församlade de sig mot Mose och Aaron. Och folket började gräla med Mose och sa: o, att också vi hade fått förgås när våra bröder förgicks inför Herrens ansikte. Varför har ni fört Herrens församling in i denna öken så att vi och vår boskap måste dö här? Och varför har ni fört oss upp ur Egypten och låtit oss komma till denna svåra plats där varken säd eller fikonträd eller vinträd eller granatträd växer och där inget vatten finns att dricka. Men Mose och Aaron gick bort från församlingen till uppenbarelsetältets ingång och föll ner på sina ansikten. Då visade sig Herrens härlighet för dem. Och Herren talade till Mose och sa: ta staven och församla menigheten, du med din broder Aaron, och tala till klippan inför deras ögon, så ska den ge ifrån sig vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan och ger menigheten om dess boskap att dricka. Då tog Mose staven från dess plats inför Herrens ansikte som han hade befallt honom. Och Mose och Aaron sammankallade församlingen framför klippan. Där sa han till dem: hör nu, ni motsträviga, kan vi väl ur denna klippa skaffa fram vatten åt er? Och Mose lyfte upp sin hand och slog på klippan med sin stav två gånger. Då kom mycket vatten ut så att menigheten och dess boskap fick dricka. Men Herren sa till Mose och Aaron: eftersom ni inte trodde på mig och inte höll mig helig inför Israels barns ögon, därför ska ni inte få föra denna församling in i det land som jag har gett dem. Detta var Meribas vatten där Israels barn tvistade med Herren och där han bevisade sig helig på dem. Det är så här märkliga bibelsammanhang det här. Det finns naturligtvis en tanke från Gud om att det finns två händelser som är så pass lika. Det är säkert ingen tillfällighet. Det finns ju en stor skillnad mellan de här två händelserna som främst gäller Mose. Och i det här som vi läste sist nu, där får Mose och Aaron då får en ganska skarp tillrättavisning av Gud. Och han säger: eftersom ni inte trodde på mig och inte höll mig helig, säger han. Gud säger inte rent ut vad han egentligen menar med det här. Vad det är som han menar att Mose och Aaron, i vilket de har felat. Men det får konsekvenser. Därför att han säger efteråt: därför att ni inte trodde på mig, inte höll mig helig, därför ska ni inte få föra dem in i det land som jag har gett dem. Och vi kan fundera över då på vilket sätt som de hade felat. Och det har naturligtvis med klippan att göra. I det första bibelstället, där befaller Gud Mose att slå med sin stav på klippan och vatten ska komma ur den. Och i det andra bibelsammanhanget vi läste, i fjärde Mosebok, där befaller Gud att han, visserligen ska Mose ta med sig staven, men där ska han inte slå, utan han ska tala till klippan. Här är den stora skillnaden. Jag tror att jag vid något tillfälle när jag var ung så hörde jag någon pastor som var inne och försökte reda ut det här, va? Och det är säkert många som har, och som har rett ut ordentligt också. Men visserligen så låter Gud vatten komma ur klippan vid båda tillfällena, men det finns ändå någonting då som jag tror att Guds ord vill fästa vår uppmärksamhet på. Nu påminner vi oss en gång till att den här klippan som vi läser om i texten, menar Paulus, det är Kristus vi talar om. Något kommer ur klippan vid det här första tillfället därför att Mose slår på den. Något kommer hela mänskligheten till godo genom att Jesus blev slagen en gång för våra missgärningar. Är ni med mig på den parallellen där? Eller tycker ni att jag spekulerar? Jag tror att det är så här. Och det här skulle ske en gång. Hebreerbrevet, som jag ofta stannar i, det påpekar för oss att Jesus skulle offras en gång för många synder, ett syndoffer för alla tider. Ni trodde mig inte, säger Gud till Mose och Aaron, vid det andra tillfället så skulle ju inte Moses slå. Han skulle tala till klippan. Och här tycker jag att vi anar en utav Nya testamentets, den nya förbund, inte Nya testamentet utan det nya förbundets grundstenar. Vi talar i tro och lydnad till klippan Jesus. En gång blev han slagen för vår skull, va? Och vatten, levande vatten, ska komma oss till del. Vi talar till klippan, vi talar till Jesus. Jag tror att detta var på något sätt vad Gud var ute efter när han förmanade Aaron och Mose på det sättet. Och det här att i tro och lydnad tala, be till Jesus, klippan som följde Israels folk genom öknen, det tror jag är att hålla Gud helig. Det tror ni också, tror jag. Israels folk, de hade det besvärligt vid de här två tillfällena som skildras i de här i andra och fjärde Mosebok. De är många. De var väldigt många. De hade mycket boskap med sig. Om vi tittar i och läser om när de tågade ut från Egypten, så var det var inte bara Israels folk, utan det var en massa andra människor som följde med också. Så att det var inte bara Israels folk, utan jag tror att det var under hela vandringen, det fanns andra människor med också som följde dem. De har upplevt märkliga ting. De har vandrat, eller befrielsen ur den här fångenskapen, alla tecken som skedde genom Mose innan farao gav med sig, vandringen mot det här landet som Gud hade lovat deras fäder. De har vandrat tillsammans med en eldstod, en månsky. Gud har sörjt för dem. Men nu klagar de för Mose i de här två bibelsammanhangen. Vi hade det bättre, säger de, i Egypten. Vi har ju inget vatten. Vi hade det mycket bättre. Tänk vad bra vi hade det i fångenskapen. Tänk vad bra det var innan vi fick uppleva den här befrielsen, innan vi tågade ut. Och Mose, han säger, varför frestar ni Herren? Han känner sig till och med hotad utav folket. I det första bibelstället här, andra Mosebok, så säger han till Gud, det fattas inte mycket i att de ska stena mig, säger han. Va? Så de är arga, va? Men i detta så går ju Mose och Aaron till Gud med det här bekymret för folket. Och Gud låter vatten komma ur klippan vid två tillfällen då. Och det kommer då, vatten kommer då till ett folk som är i uppror mot Gud, som syndar mot Gud. Det är till dem som det här vattnet kommer. Det är inte ett ödmjukt folk som ber Gud om hjälp, utan det är faktiskt så att det är ett obotfärdigt folk som klagar och bråkar, va? Så man kan säga, man skulle kunna säga så här, så från den här klippan då, eller det är ju klippor, det är ju två, åtminstone två klippor det är frågan om, det är ju två bibelsammanhang, va? Men här kommer vatten som en räddning åt ett folk som är på väg att gå under, och de är upproriska. De är upproriska mot Gud, och de är upproriska mot den som Gud har sänt, Mose. Här finns någon slags gudomlig kärlek som uppenbaras i detta, tror jag. Det är ju så här för oss. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Alltså i samma situation där folket syndar, där folket inte på något sätt ödmjukar sig inför Gud, så kommer en räddning i alla fall. Gud älskar Israels folk. Han älskar dem. Och därför så kom det på något sätt en räddning, fast de syndade och inte på något sätt ödmjuka sig inför Gud. Det är så för oss också. Eller var så för oss också. medan vi ännu lever kvar i vår synd, medan vi ännu är, om det är så att vi är i uppror mot Gud, innan vi har kommit på tanken att bekänna oss som syndare, så finns en räddning inom räckhåll från Gud. Visst är det märkligt? Annars så skulle man kunna tänka sig att Gud beredde en räddning efter att man har ödmjukat sig, bett om förlåtelse, men det, så är det inte. Utan räddningen finns redan. Va? Nu ska vi ge oss. Är ni med mig så här långt nu? Tycker ni att jag trastar till det för er? Nej, det är bra. Nu ska vi ge oss till Solberget. Och de här versar i Saltaren som satt igång de här tankarna som jag försöker att förmedla till er. Jag har haft en inre bild när det gäller de här två situationerna i andra och fjärde Mosebok. Hur det såg ut när Mose slog på klippan, när det kom fram vatten. Och jag hade tänkt att det var på något sätt, det såg väl ut ungefär så, det var väl en sån klippa ungefär som de som fanns då i närheten när de bråkade med Mose, där de klagade på Gud. Och jag har på något sätt föreställt mig hur det liksom rinner ut, att det sipprar ut vatten och det kanske rinner iväg så här då. Och folket, de kommer och ställer sig lite längs kanterna så här. Och de har med sina djur så alla ska få dricka. Jag tänkte att det är lite svårt att komma åt. De var så många, de var så oerhört många. Om det nu är så, som Paulus påstår, att klippan som följde dem är Kristus. Och vattnet som kommer då, som Bibeln talar om, att det är något som kommer från Kristus till hjälp och räddning för syndare. Det är mycket bildspråk i Bibeln, och det är ju härligt på många sätt. Men då borde ju det här vattnet som kommer, det borde säga något om hurdan den här räddningen är. Hurdan den här hjälpen till frälsning är beskaffad, omfattningen och kraften, om det är mycket eller lite. Och då är frågan, det här som strömmar ut vid de här två tillfällena i öknen ur klippan, hur ser det ut? Är det en bäck eller en rännil, eller är det något större? Och det var i det här sammanhanget som man kom att läsa då i Saltaren, i psalm 78. Vi ska läsa det tillsammans, tror jag. Jag tyckte det när jag läste det här är ju fantastiskt, tänkte jag. Men det är mycket i Bibeln som man kan känna så med. Men särskilt detta, tänker jag, det här är alldeles fantastiskt. Psalm 78. Och från vers 15. Vi ska läsa vers 15 och 16. Detta handlar alltså om, här beskriver en sångare då som heter Asaf. Han hade då, detta är en sån profetisk sång då. Eller en sång som kommenterar det som händer. Det är väl så att det är väl en tillbakablick antagligen. Men så här säger han om Gud. Han klöv sönder klippor i öknen och gav dem rikligen att dricka som ur väldiga hav. Som ur väldiga hav. Rinnande bäckar lät han gå fram ur klippan och vatten flyta ned som strömmar. Det var inte frågan om någon liten rännil i öknen. Jag har läst det här många gånger, men jag har liksom aldrig tänkt på det, va. Det var ju så det såg ut, va. Det sipprar inte fram vatten. Det forsar fram vatten när de var i öknen. Klippor klövs i tu, bäckar och strömmar vällde ut, va. Det var rikligt med vatten. Det räckte åt alla. Jag tänkte så här innan jag somnade igår kväll. Jag hade lite svårt att somna för att jag låg och tänkte på det här. Jag tänkte så här, det är som om vatten skulle komma in genom Skansundet och fylla upp Sjösaviken och Mellanfjärden och Svanviken och sen hela Kiladalen längs gamla Riksättan. Så väldiga hav. Så var det. Så det var inte någon liten ström som man fick, utan det var ju otroligt mycket vatten, va? Och jag tror att det här är ett av Gamla testamentets sätt att beskriva frälsningen i Jesus Kristus för oss. Den frälsning som vanns och fullbordades medan vi ännu var syndare. Och för den som kämpar med sin ställning inför Gud, som är oviss kanske om sin situation. Gud hänvisar oss inte till en liten bäck, utan den frälsning som Gud erbjuder syndare, det är ju som att dricka ur väldiga hav. Det är som att befinna sig vid mäktiga strömmar. Det är som att ta del av någonting som aldrig tar slut, som aldrig sinar. Han klöv sönder klippor i öknen och gav dem rikligen att dricka, som ur väldiga hav. Rinnande bäckar lät han gå fram ur klippan och vatten flyta ner som strömmar. Detta är en gammaltestamentlig bild på den frälsning som Jesus erbjuder. Det här är väl egentligen vad de här bibelsammanhangen handlar om. Det är frälsningen. Är det här någonting som vi behöver påminna oss om, vi som är samlade här idag? Där kan man fråga sig, hurdan är den frälsning som vi bekänner oss att vi har erfarit, att vi har tagit emot den? Kan man leva ett långt liv i gemenskap med Gud och fortfarande förundras över frälsningen? Kan man göra det? Eller blir det som vardag till slut, så att man inte ser det här mäktiga? Vad är det som vi har upplevt, kan man fråga sig, som är så värdefullt att församlingarna i Filippi och även idag i Jönåker uppmanas av Paulus att arbeta med fruktan och bävan på sin frälsning? Detta säger Paulus i brevet till Filippi, att han uppmanar dem att arbeta med fruktan och bävan på sin frälsning. Varför säger Paulus någonting sånt? Vad är det han är ute efter här? Ja, vad är det som händer med oss när vi får uppleva den här frälsningen, när vi får uppleva den här förvandlingen? Det är något nytt som börjar i våra liv. Och vad säger Paulus om det också i Filipperbrevet? Jo, han säger ju så här: det är ju Gud som verkar i er, så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Det är därför, säger Paulus, som vi ska arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. Varför då? Jo, det är ju Gud som verkar i oss när vi upplever frälsning. Så är det. Så är det för alla som har upplevt frälsning på ett eller annat sätt, i en eller annan uppgift. Hur Gud leder oss, det vet vi inte riktigt vad han har för uppgifter. Men har vi upplevt frälsningen, då är det som gäller. Då är det Gud verkar i oss, va? som jag sa förut. Nu förstår ni att jag är inne på att försöka att avsluta det här på ett bra sätt. Gamla testamentet vittnar om en kommande räddning, en kommande frälsare. Vi läste tidigare från Lukas då, där Jesus vittnar om vad som är skrivet om honom i Moseböckerna, profeterna, psalmerna. Han öppnar lärjungarnas sinnen till att förstå skrifterna. Och så läser vi vidare, så säger Jesus här: detta är allt så vad skriften säger. Messias ska lida och uppstå från de döda på tredje dagen. Syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk. Alltså den frälsning som finns att uppleva idag, det är den frälsning som inte bara Nya testamentet talar om. Hela skriften talar om den. Hela skriften talar om en frälsning som så småningom skulle uppenbaras i Jesus Kristus. En räddning som Israels folk bar med sig genom öknen på något sätt som en hemlighet, som något fördolt men ändå uppenbart. De drack ur en andlig klippa, och den klippan var Kristus. Att arbeta med fruktan och bävan på sin frälsning, därför att i och med att frälsningen blir verklig i våra liv, då är det Gud som verkar i oss. Det finns ett ställe som kom för mig sent igår kväll. Jag ska bara påminna er om det. Ni kan titta på den när ni kommer hem sen. Och det är i andra kapitlet i Hebreerbrevet. Så talas det om att rätt uppskatta en sådan frälsning. Det står alltså i, om ni vill slå upp det, det står i Hebreerbrevet 2 och 3. Så talas det om att rätt uppskatta en sådan frälsning. Den som Herren först förkunnade, som vi har fått bestyrkt av dem som hört honom, och som Gud själv har bekräftat med tecken och under och så vidare, och genom att dela ut helig ande efter sin vilja. Den här frälsningen, här skriver Hebreerbrevet om en frälsning som är på något sätt, den är förkunnad av Herren, av Jesus själv. Den är förkunnad av de som har hört honom, och den är bekräftad av Gud som sände Jesus. Och han bekräftar den med under och kraftgärningar och genom att dela ut helig ande. Gamla testamentet, lagen, psalmerna, profeterna, allt pekar fram mot en kommande frälsare. En frälsning som så småningom skulle uppenbaras. Och för oss säger ju inte detta någon hemlighet längre. Vi har fått uppleva det. Det finns skäl att förundras. Även om man har levt med Gud under många år, ett långt liv, det finns skäl att förundras över frälsningen, räddningen, förvandlingen, befrielsen. Att Gud på ett sånt märkligt sätt för syndare, för det vi är, har berett en sådan frälsning. En frälsning som är som väldiga hav, som är som att befinna sig vid stora strömmar. Det räcker åt alla. Det tar aldrig slut. Det sinar aldrig. Och med det så tror jag att jag säger amen. Ska vi bedja? Vi tackar dig Jesus för din egen närvaro. för att du vet om oss, för att du hör oss och för att du ser oss. Vi tackar dig för att du känner våra hjärtan. Vi tackar dig för att du ser vårt inre, för att du vet hur vi har det, Jesus Kristus. Vi tackar dig, Herre, för den frälsning som du har vunnit för alla människor, som du har uppenbarat för alla människor, och att du har gjort det genom evangelium. Vi tackar dig för evangeliet, för talet om dig, för budskapet om dig och för vad det innebär för oss, Herre Jesus, när vi säger ja till dig, att du förvandlar våra liv och att det sedan blir så, Herre, att det är du som verkar i oss, så att vi både, Herre, i vilja och gärning förverkligar din vilja, Herre. För detta är vad vi vill, Jesus. Välsigna församlingen i Jönåker, Herre. Välsigna bygderna här omkring, Herre. Jesus Kristus, vi tror att du har något i beredskap, Herre. Vi tror att det finns något, Herre, som du har förberett. Och vi ber, Herre Jesus, att det ska förverkligas, för att ditt namn ska äras. I Jesu namn. Amen.